الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Som ni vet så går vi här igenom en hadith, en mäktig hadith från profeten alayhi salatu wassalam. Hans råd till Ibn Abbas, den kända hadithen Ihfadillah yahfadhuk, bevara Allah så kommer Allah att bevara dig. Vi läser från Ibn Rajabs bok Nur al-Iqtibas, där han går igenom denna hadith stycke för stycke. Vi talade i förra lektionen om profetens råd alayhi salatu wassalam till Ibn Abbas, då han sa till honom: vet att pennan är lyft och bladen har torkat. Och vet att om alla skulle samlas för att skada dig med någonting som Allah inte har bestämt, så kommer de inte kunna skada dig. Och vet om alla samlas för att gynna dig med någonting som Allah inte har bestämt, så kommer de inte kunna gynna dig. Och sen så säger profeten alaihissalam i nästa mening, och vet att i tålamod i det du ogillar, eller vet att tålamod med det du ogillar är bättre, yani wa'lam anna fi sabr ala ma takra khayran kathira, och vet att vara tålmodig i det som du ogillar finns det mycket gott. Och den här meningen i hadithen hänger ihop med föregående mening. Yani, vi kommer fortfarande tala om ödet. Och kom ihåg, vi nämnde att ödet är jätteviktigt. Kan någon nämna bara ett kort argument för hur viktigt det är att tro på ödet? Klaraste, enklaste, viktigaste argumentet, vad är det? Ja, Ashabab. Om någon icke-muslim säger till dig, vad har tron på ödet för position i er religion? Vad svarar du då?
Allt är förutbestämt.
Ja, men vad har det för... Vart hamnar det i religionen? Hur viktigt är det att tro på ödet? Precis, ahsant. Det enkla svaret som ni alla kunde. Att det är en av tronspelare. Iman, eller hur? Tro på Allah, hans änglar, hans böcker, hans sändebud, domedagen och ödet. Det är en av de viktigaste sakerna av islam, att tro på ödet. Kom ni också ihåg, vi talade förra veckan om vad tron på ödet innebär. Vi nämnde att det omfattar fyra saker. Tron på ödet omfattar fyra saker. Kommer ni ihåg de här fyra sakerna?
Tron på att Allah har skrivit ner
allt. Ja, tron på att allting är skrivet. Men innan det var skrivet, det är där nummer två. Nej, det är fjärde. Precis. Allahs eviga kunskap om allting som har hänt och som kommer att hända. Och två, att Allah skrev ner allting i en bok som heter Allah al-Mahfud. Och tre, att Allah velat allting. Och fyra, att Allah skapat allting och satt allting i verket. Och i det här stycket, först så förankrar profeten alaihissalam hos Ibn Abbas tron på ödet. Att det har inte kunnat undgå dig vad som är skrivet. Men allting som händer är skrivet och ingen kan stoppa ödet. Och han lär honom i den här meningen att ha tålamod med ödet. För ödet, eller vad säger man, är tålamod, ska man ha i tre aspekter. Sabr på arabiska. Ordet sabr är någonting viktigt. Allah nämner sabr mer än 90 gånger i Koranen. Vet ni det? Och tålamod som vi kommer att nämna idag är en av de största och viktigaste karaktärsdrag som en muslim måste ha. Tålamod är i tre saker. Tålamod i att göra det Allah har påbjudit. Att göra Allahs påbud, eller wajibat. Att be sina fem böner, att fasta ramadan, att göra hajj. Allt det här kräver tålamod. Två, tålamod i att avstå från det som är haram. Kräver tålamod. Att inte konsumera eller tjäna harampengar. Det kräver tålamod. Att hålla sig borta från haraminkomst. Inte en dag, två dagar, tre dagar, utan livet ut. Det kräver sabr. Och tre, tålamod i att acceptera livets motgångar. Det beska ödet. De motgångar som vi får genomstå, det kräver också tålamod. Och det är det som vi idag kommer att tala om. Och det är jätteviktigt, jag är. Allah Azza wa Jal nämner i Koranen att han kommer pröva oss med gott och ont. Livet är så. Vi är alltid mellan gott och ont. Antingen är vi i välstånd. Vi har det bra ekonomiskt, vi har det bra hälsomässigt. Vi har det bra psykiskt, fysiskt och så vidare. Eller så prövar alla oss med motgångar. Att vi har det knapert ekonomiskt. Vi har det svårt med hälsan. Vi har motgångar i livet. Vi har släktingar, nära och kära som kanske går bort. Så det är motgångar. Och då gäller det att vara tålamod. Så människan är alltid mellan dessa två. Antingen i välstånd. Och vad ska vi göra då? Då ska vi vara tacksamma. Eller hur? Eller i motgångar, och då ska vi vara tålmodiga. Och motsatsen är vad? Att man har välstånd, man har det bra, och man är otacksam och glömsk till Allah. Och högmodig och tillskriver dessa gåvor till sig själv. Eller till någon annan än Allah. Och det är fel. Man ska vara tacksam över det goda man har fått. Och två, när man prövas med motgångar ska man vara tålmodig. Och motsatsen är att man är otålig. Man blir arg på Allah subhanahu wa ta'ala. Ifrågasätter Allah, varför har du gjort si och varför har du gjort så. Och jag förtjänar inte detta och han förtjänar inte detta. Och det här är inte rättvisa. Och såna här saker som är helt haram för en muslim att säga. Så idag kommer vi fokusera på den här punkten. Vikten att vara tålmodig i motgångar. Och har man den här gåvan att vara tålmodig i motgångar, så är man bland de bästa av Allahs tjänare. Okej? Ni kommer idag inshallah att få höra bevis och argument på detta. Och det nämns i ett tillägg på denna hadith att profeten alaihissalam sa till Ibn Abbas att om du kan vara nöjd, yani ta'mal lillahi birriva fil yaqin fa'al, om du kan vara nöjd i denna övertygelse, i din tro och övertygelse på ödet, så ska du vara nöjd. Kan du inte vara nöjd, så ska du vara tålmodig. Och att vara tålmodig i det du ogillar är bättre för dig. Så när man drabbas av en motgång, så kan man göra en av tre saker. Alla människor som drabbas av en motgång. Den sämsta, värsta som är haram, det är att vara missnöjd. Eller att ifrågasätta och börja kritisera Allah. A'udhu billah. Det som på arabiska kallas för jaza'a. Att man blir yani missnöjd på Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är haram. Det får man inte göra. Nivå två som är wajib, obligatoriskt, det är att vara tålmodig. Det är den minsta nivån. Alhamdulillah, det är en hög nivå. Och den tredje nivån är att vara nöjd med motgångarna. Att vara nöjd med motgångarna. Vi kommer att prata om det senare. Så här nämns det i hadithen. Ja, ni har en sån stark tro att du kan vara nöjd, så var nöjd. Har du inte det, så åtminstone var tålmodig, och det är bättre för dig. Och det sades också, ja Rasulullah, hur ska jag göra med denna övertygelse, denna tro på ödet? Och då så sa han, du ska veta att det som drabbat dig aldrig kunnat undgå dig. Och det som har undgått dig aldrig kunnat drabba dig. Det är också en mäktig sak. Och det här har nämnts i autentiska hadithen. Att vi ska veta att det som har drabbat oss i livet, vi har levt ett visst antal år och vi har drabbats av vissa saker, eller hur? De här sakerna som har drabbat oss, som vi har fått, de var skrivna. Och det finns ingen chans i världen att de här sakerna inte skulle ha drabbat dig. Det finns inte. Det finns inte med på kartan. Du skulle aldrig kunnat ändra på någonting. Det som har hänt, okej? Och du ska veta att det du har missat, det du har undgått, aldrig kunnat drabba dig. Så är det bara. Det som du inte har fått, det var skrivet att du inte skulle få det. Det här är tron på ödet. Så han säger här att om du verkligen tror på ödet i ditt hjärta, och att Allah Azza wa Jal låter dessa saker ske, så ger det människan reda och nafs bil qada wal qadr. Utmanina. Yani, det ger människan ett lugn. Det ger människan sinnesro. Och det här är jätteviktigt. Vi talade i förra lektionen om frukterna av att tro på ödet. Och en av frukterna och de goda konsekvenserna och belöningarna är just att man får sinnesro. Den som inte tror på ödet och drabbas av en motgång, blir av med jobbet eller blir sjuk eller någonting, börjar att tänka om jag hade gjort si, om jag hade gjort så, det här hade inte hänt, om han inte kommit in i bilden, det hade inte hänt och så vidare. Får man sinnesro av att tänka så? Det får du inte. Du får ingen sinnesro av att tänka så. Men när du vet, Khalas, du säger, det är Allahs öde. Khalas, det var skrivet. Khalas, du accepterar läget och du går vidare i livet. Eller hur? Subhanallah. Så tron på ödet ger människan sinnesro. Och han nämner ett vers som bevisar detta. Och det är Allah subhanahu wa ta'alas uttalande i surat al-Hadid. لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. Vers 23 från surat al-Hadid. Här säger Allah subhanahu wa ta'ala, efter att Allah nämner att allting är skrivet, för att ni inte ska vara tä'sau, yani ni ska inte trösta eller vara ledsna över det ni har missat, och inte heller vara glada över det ni har fått. Yani tafrahu betyder inte här glada, utan betyder typ högmodiga. Glömma bort Allah subhanahu wa ta'ala. Och han nämner att Dhahak, en av tabi'in, sa i tafsir på den här versen att Allah subhanahu wa ta'ala här då säger att vi inte ska vara, för att vi inte ska vara ledsna över det vi har missat, yani från det världsliga. För det var inte skrivet. Yani Allah lär oss här vad? Att det du har missat i dunya, du blev inte kändis, du blev inte känd fotbollsspelare, du fick inga miljoner, yani whatever. Var inte ledsen, det var skrivet. Okej? Och sen säger Allah subhanahu wa la tafrahu bima atakum. Yani var inte heller överglad över den dunya som Allah azza wa jall har gett er. För att det var skrivet att den skulle komma. Yani Allah hade skrivit i ödet att det du har fått kommer du att få. Alltså, det var redan skrivet. Och han nämner också Allah azza wa jall i versen efter, för Allah tycker inte om de högmodiga och otacksamma. Yani de som när de får någonting gott av dunya inte tillskriver det till Allah, utan tillskriver det till sig själva och glömmer bort Allah och blir högmodiga och säger, det här har jag fått på grund av min intelligens, det här har jag fått på grund av mitt strävande och så vidare. Och säger inte alhamdulillah, det här är från Allah subhanahu wa ta'ala. Okej? Och Ibn Abbas säger också i tafsir på den här versen att det finns ingen som blir glad eller ledsen. Alltså, vi blir alla glada och ledsna över det som drabbar oss. Vi blir glada när vi får något gott och vi blir ledsna när vi drabbas av något dåligt. Men man ska göra sin glädje till en tacksamhet och man ska göra sin sorg till tålamod. Hänger ni med? Vi alla, som vi sa, vi är mellan dessa två prövningar i livet. Välstånd eller motgångar. Välstånd, gör det till tacksamhet, alhamdulillah. Och prövningar, gör det till tålamod. Och han säger, baserat på dessa så sa vissa av salaf, yani de tidigare muslimerna, att iman, tron på ödet, tar bort al-hem och al-hazen, yani bekymmer och sorg. Tron på ödet tar bort bekymmer och sorg. Och så säger författaren, och det här är någonting som profeten a.s.w. har indikerat på i den autentiska hadithen, där han sa, ihris ala ma yanfa'uk. Betona och lägg vikt i livet på det som gynnar dig. Wasta'in billah wa la ta'jaz. Och sök Allahs hjälp i detta. Och tappa inte hoppet. Bli inte lat eller passiv. Och om du drabbas av någonting, alltså en motgång, så säg inte, om jag skulle ha gjort si och så, skulle si och så ha skett. Utan säg istället, qaddar Allah wa ma sha fa'al. För om du säger law, om, så kommer du öppna dörren till shaitan. Och denna hadith finns i muslim. Så här säger profeten a.s.w. de här jätteviktiga orden. Och egentligen, vi skulle bara kunna prata om den här hadithen idag. Han säger här, ihris ala ma yanfa'uk. Lägg vikt på det som gynnar dig. Eller hur, vad ska din inställning vara i livet? Vad är det vi ska prioritera? Vad är det vi ska göra för någonting? Vilka saker ska vi lägga mycket vikt på? Ihris. Ihris betyder att man är mån om någonting. På det som gynnar dig. Vi har två saker i livet. Det som gynnar oss och det som inte gynnar oss. Och sen också det som skadar oss. Det ska vi absolut inte göra. Sen har vi det som inte gynnar oss. Det ska man inte heller slösa sin tid på. Men vi har det som gynnar oss. Och det är där vi ska lägga fokus. De saker som gynnar oss. Så tänk på detta. Idag så lägger vi mycket tid på saker som inte gynnar oss. Som kanske skadar oss. Vi slösar bort mycket tid. Eller hur? På sociala medier, på tv-spel, på filmer, på serier, på YouTube och så vidare. Saker som inte gynnar oss. Utan lägg vikt på det som gynnar dig. I din din och din dunja. I dina religiösa angelägenheter. Det som tar dig närmare till Allah och paradiset. Och även i dunja. Islam uppmuntrar också till att man utbildar sig. Att man skaffar ett arbete där man kan försörja sig. Man blir oberoende. Man kan gifta sig. Man kan försörja sin familj. Man kan göra saker som gynnar muslimerna med sin utbildning, sitt arbete och så vidare. Det är positivt. Om du har en god avsikt så får du till och med belöning för det. Mashallah. Gymma, träna, sporta med avsikten att bli friskare. Bli smartare, att kunna dyrka Allah. Bättre och så vidare. Det gynnar dig. Så lägg vikt i livet på det som gynnar dig. Det som inte gynnar dig, försök att sålla bort de här sakerna. Också sa profeten alaihissalam att när vi lägger vikt på de saker som gynnar oss så ska vi söka Allahs hjälp i att göra det. Vi kan inte göra bra och fina, goda saker, nyttiga saker utan att Allah hjälper oss. Eller hur? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Endast dig dyrkar vi och endast din hjälp söker vi. Vi kan inte dyrka Allah utan Allahs hjälp. Så alltid vi ber Allah att underlätta för oss, att ge oss tawfiq, framgång och så vidare. Wa la'ta'jiz. Och bli inte passiv, bli inte lat. En muslim ska inte vara lat och passiv. En muslim ska vara energisk, han ska vara motiverad, han ska vara engagerad, han ska vara ambitiös och alltid ha ulu al-himma. Han ska ha höga mål i livet. Och inte vara den här som, det är lugnt, det ordnar sig, inga studier, inget jobb, ingenting. Din, han gör det minsta möjliga, om han är religiös. Minsta, han ber ta'ban snabbt, han ber sista stunden. Och inget extra, ingenting. Så ska inte en muslim vara. Paradiset är inte gratis. Paradiset uppnås inte på det här sättet. Du måste kämpa. Allah säger tävla till paradiset. Så var inte lat, var inte passiv, utan var den här energiska människan. Och sen säger profeten alaihissalam att om du drabbas av någonting, den är negativ, så säg inte om jag hade gjort så här så hade det inte hänt. Ja? Varför? För det kommer att öppna dörren till Satan, till Shaitan. Han kommer med det här att göra dig ledsen, besviken. Om du hade gått en minut tidigare, du hade inte drabbats av den här olyckan, det här hade inte hänt och det var hans fel och det var tågförarens fel och det var hit och dit. Och så går du och liksom ältar och liksom bekymrar dig över detta. Släpp, khalas, det är qadr Allah. Qadr Allah wa ma sha fa'al. Vad skulle du säga? Om du drabbas av någonting dåligt, någonting negativt händer. Qadr Allah wa ma sha fa'al. Eller hur? Du är hemma, du tappar tallriken, maten över hela golvet. Och astaghfirullah. Qadr Allah wa ma sha fa'al. Eller hur? Någonting händer. Det var oväder, naturkatastrof som de säger. Qadr Allah wa ma sha fa'al. Khalas. Eller hur? Men det betyder inte att vi inte ska ta lärdom om vi har gjort någonting fel. Att vi inte ska rätta oss, självklart. Har vi gjort någonting fel, vi tar lärdom, vi rättar oss. Vi säger astaghfirullah och så vidare. Jag borde inte ha gjort den här synden och så vidare. Ånger, det är helt okej. Men att man liksom ifrågasätter ödet. Hade jag gjort så här hade det inte hänt så. Du kan inte ändra på ödet. Han nämner också att Anas radiyallahu anhu sa att jag tjänade profeten alaihissalam i 10 år. I 10 år jobbade jag åt profeten Muhammed alaihissalam. Och han sa aldrig till mig när jag gjort någonting, varför gjorde du så här för? Och han sa aldrig till mig när jag lämnat någonting, varför gjorde du inte si och så? Ja. Profeten alaihissalam, han var ett levande exempel på detta. Om Anas skulle göra någonting och han inte gjorde det, han glömde bort att göra det, så kommer han inte och gnäller och säger, varför gjorde du inte så här för? Du skulle ha gjort så här för. Om du gjort så här, då skulle det här ha hänt och så vidare. Utan halas. Ja. Så Man ska inte vara den här som går och klagar och liksom ifrågasätter ödet och så vidare. Men självklart om du har en anställd som har en arbetsuppgift så får du ju liksom säga att i framtiden måste du göra sig och så, det här är din uppgift och så vidare. Det är en annan sak. Men vad jag vet så jobbade Anas yani frivilligt åt profeten Muhammad a.s. vilket jag tror att vi alla skulle göra. Vi alla skulle jobba åt profeten Muhammad a.s. livet ut om vi fick den möjligheten. Han säger också här, Imam Ibn Rajab, att om en muslim reflekterar över ödet och att Allah Azza wa Jal, Allahs vishet och Allahs barmhärtighet, så kan man inte ifrågasätta Allah Azza wa Jals öde, utan man är nöjd. Som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen, وَمَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, att allt negativt som drabbar er, alla motgångar som drabbar er, är med Allahs vilja. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهِ, och den som tror på Allah, hans hjärta kommer Allah att vägleda. Alqama sa i tafsir på den här versen att det här versen handlar om en motgång som drabbar en person och han vet att den kommer från Allah och underkastar sig, accepterar och är nöjd. Och han säger också vad som liknar detta i hadithen där profeten a.s. sa att Allah bestämmer ingenting åt en troende i ödet förutom att det är bättre för honom. Om han drabbas av någonting gott så är han tacksam, vilket är bättre för honom. Och om han drabbas av en motgång så är han tålmodig, vilket är bättre för honom. Och det här är endast för den troende. Ja. Ajaben li amr al-mu'min. I den andra hadithen, yani samma hadith, profeten alaihissalam sa jag förvånas över den troendes tillstånd. Och det här tillståndet som han sa i hadithen är unikt för muslimen. Ingen annan. Bara muslimen har den här egenskapen. Att allt som drabbar honom är positivt. Subhanallah. Jag tänkte, vi lever 60-70 år, allt vi genomgår i livet är positivt. Finns inga riktiga motgångar, egentligen. Som du kan så här på domedagen kolla tillbaka på och säga att det var en förlust. Egentligen allting för det är en vinst. Så länge du gör de här två sakerna. När du drabbas av någonting negativt, du är tålmodig. Och vad händer? Vi har nämnt att Allah Azza wa Jal, han suddar bort våra synder med motgångar. Du måste vara tålmodig. Till exempel du drabbas av en sjukdom. Hur kan det bli positivt? Du är tålmodig, hur kan det bli positivt? Jo, Allah suddar bort dina synder med motgångar. Det är positivt, eller hur? Två, Allah höjer dina nivåer i paradiset med dessa motgångar. Du kan hamna i det högsta paradiset genom att du tar dig igenom dessa motgångar med tålamod. Ja? Tre, dessa motgångar stärker dig som människa, din personlighet. Du blir en starkare människa, som du också har nämnt i hadithen. Subhanallah. Och fyra, du får belöning. Nu är du tålmodig. Som vi kommer att berätta senare. Så subhanallah. Och det finns många andra nyttor. Men kolla här hur många nyttor och fördelar det finns med att vara tålmodig i motgången. Så det är positivt i slutändan. Taib. Och han drabbas av någonting positivt. Han är tacksam. Vilket också är en god gärning som han belönas för. Och det här är endast för den troende. De icke-troende, de är motsatsen. De drabbas av en motgång. De börjar ifrågasätta Allah, blir arga på Allah och så vidare. De drabbas av någonting positivt, de blir otacksamma. Yani tillskriver inte dessa gåvor till Allah subhanahu wa ta'ala. Och han säger att Koranen också tyder på detta, då Allah subhanahu wa ta'ala säger قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. Säg, ingenting annat än det som Allah har skrivit kommer att drabba oss. هُوَ مَوْلَانَا. Allah är vår hjälpare och beskyddare. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِمُؤْمِنُونَ. Och låt de troende sätta sin tillit till Allah. Säg, förväntar ni er att vi ska få någonting annat än en av två goda saker? Surat al-Tawbah. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att de troende bara får det som Allah har skrivit för dem. Och det tyder på att vad som än händer, om de drabbas av positiva eller negativa saker, så är det bättre för dem. För Allah, han är deras maula, som han säger i den här versen. Huwa maulana. Allah är våran hjälpare och våran beskyddare. Och vad gör en hjälpare och en beskyddare? Yani Allah är våran maula, våran hjälpare och beskyddare. Gör inte en hjälpare det som är bäst för dig. Annars är han ingen hjälpare. Han är din beskyddare. Gör inte beskyddaren det som är bäst för oss. Eller hur? Subhanallah. Så vi drabbas bara av det som är skrivet. Lan yusibana illa ma katab Allahu lana. Huwa maulana. Allah är våran beskyddare. Subhanallah. Och det indikerar på vad? Att vad som än händer, det är positivt. Allah låter någonting så kallat negativt hända, det är positivt för oss i slutändan. Hänger ni med? Vi kanske inte förstår visheten av det just nu, men i det långa loppet så är det bättre för oss. Hänger ni med? Muslimerna kanske drabbas av nederlag. Det får dem att vända tillbaka till Allah. En person syndar, kanske drabbas av en sjukdom. Han vänder sig tillbaka till Allah. Sjukdomen var bättre för honom, eller hur? Så subhanallah, allt som Allah gör för muslimen är gott. Kom ihåg det här. Allah gör inte någonting negativt för muslimen i det här livet. Allting är positivt. Är det inte vackert? Subhanallah. Eller hur? Det finns ingenting, allt är relativt, men det finns ingenting som är på riktigt det, yani, ont. Utan det är positivt, subhanallah. Huwa maulana. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala i versen efter att vad kommer att drabba oss förutom en av två utgångar? Den här versen handlar om krig. Antingen så vinner vi eller så blir vi martyrer. Eller hur? Eller om vi dör, vi blir martyrer och vi hamnar i högsta paradiset. Eller så vinner vi. Så utgången är alltid positiv för den troende. Och han nämner också den vackra hadithen från Tirmidhi där profeten a.s. säger att om Allah älskar ett folk, إذا أحب الله قوما ابتلاهم. Om Allah älskar ett folk så kommer han att pröva dem. Han kommer sätta dem på test. فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى. Den som då bemöter detta test med välbehag, han är nöjd. Över honom kommer Allah att vara nöjd. وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطَ. Men den som är missnöjd kommer att få yani sakhat, vrede av Allah subhanahu wa ta'ala. Och den här hadithen är autentisk. Kolla här, vad sa profeten a.s. إذا أحب الله قوما ابتلاهم. Om Allah älskar ett folk kommer han att pröva dem. Han sa inte om Allah kommer pröva dem han hatar. Allah kommer pröva syndarna. Vem kommer Allah att pröva? De han älskar. Subhanallah. Och därför har det nämnts i hadithen att de som har de hårdaste prövningarna och motgångarna i det här livet, det är vem? Det är Allahs profet. Al-anbiya. Thumma al-amthal fal-amthal. Och sedan de som följer dem. Ju mer du följer profeten, ju starkare iman du har, ju mera hårdare prövningar kommer du att få. Och ju svagare iman du har, ju svagare prövningar kommer du att ha. Subhanallah. Men vissa tänker tvärtom. De blir sjuka. Varför gör Allah så här med mig? Allah tycker inte om mig. Varför är jag fattig? Han är rik. Allah tycker inte om mig. Nej. Wallah, det kan vara tvärtom. Kolla på, vem är den mest älskade skapelsen hos Allah subhanahu wa ta'ala? Ashabab. Vem är den mest älskade skapelsen hos Allah? Profeten Muhammad a.s. Levde han som miljonär? Bodde han i slott? Ha? Red han på dyraste hästen? Nej. Han levde simpelt. Ibland han hade ingen mat i dagar. Subhanallah. Vad sov han? Sov han på silke och sidesäng? Nej, han sov på golvet. På en skinnkudde, skinnmadrass. Subhanallah. På palmblad. Subhanallah. Ibland gick det 2 månader. Han hade ingen mat att äta hemma. Ibland var han så hungrig. Han knöt en sten runt magen. För att dämpa hungern. Subhanallah. Och det här är Allahs mest älskade skapelse. Och som han sa till Umar radiallahu anhu. Ja Umar, är du inte nöjd med att de är ett folk som har fått sitt goda i detta liv och vi är ett folk vars goda Allah har sparat i nästa liv? Subhanallah. Så pengar är ingenting som mäter en persons yani, position hos Allah subhanahu wa ta'ala någonsin, finns inte, utan den som Allah älskar kommer han att pröva. Det berättas också från Abu Darda att Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah idha qada qada'an ahabba an yurda bih. Om Allah bestämmer någonting så tycker han om att man är nöjd med denna sak. Och hans fru Umm Darda sa att de som är nöjda med Allahs öde och det som Allah har skapat, det är de som Allah är nöjd över. Och de kommer att vara i Jannah på platser där martyrerna kommer att avundra dem på domedagen. Eller de som är nöjda med Allahs öde och det som Allah Azza wa Jal bestämmer. Umar ibn Abdul Aziz, den kända imamen som brukar kallas för den femte khalifan, rättfärdiga khalifan, en otrolig man vars yani, biografi är helt yani, otroligt mäktig, och inshallah någon gång kanske vi kan gå igenom hans biografi. Det är verkligen en methel, yani, en förebild när det kommer till rättvisa. Att han sa, Umar ibn Abdul Aziz, en dua som han brukade säga då han sa Allahumma ardini bi qada'ika, och Allah, gör mig nöjd med det som du har bestämt och ge mig baraka i det som du låter ske, hatta, så pass att jag inte vill påskynda något som du har försenat och jag inte vill försena något som du påskyndat. Eller vi människor är otåliga, säger Allah, ge mig. Och när du inte får det direkt, du blir otålig. Han ber här att vara nöjd med läget. Kallas. Om det kommer sen, jag är nöjd. Om det kommer en motgång snabbt, jag är nöjd. Han berättar också från Ibn Aun, en av de lärde från förr, som sa att vara nöjd med Allahs öde. Vare sig det är positivt eller negativt. Är det svårt eller enkelt? För det här kommer att underlätta eller ta bort dina bekymmer. Och det kommer att underlätta för dig din strävan efter det du söker i nästa liv, eller paradiset. Och han säger, vet att en person inte når sann, yani iman, eller var nöjd, att Allah inte kommer bli nöjd över honom tills han är nöjd, eller hans tillstånd är lika vare sig han är fattig och genomgår prövningar som då han är rik och har välstånd. Ja, han säger här att en person ska vara lika nöjd med ödet, med utgången. Vare sig han är fattig och har det svårt eller rik och har motgångar. Han accepterar ödet. För honom det är kallas, det är samma. Det här är något som Allah har bestämt. Jag accepterar ödet. Och han säger, hur kan en person söka vägledning hos Allah i någon angelägenhet och sen bli arg då Allah bestämmer för honom någonting annat än det han själv vill? Och han blir nöjd om han får det han vill. Eller vad menar han här? En person gör istikhara eller han ber Allah om vägledning. Ja Allah, vägled mig giftermål med den här kvinnan. Är hon bra eller dålig att gifta sig med och så vidare. Men han vill gifta sig med henne. Och Allah tar bort den här kvinnan från honom. Han får inte gifta sig med henne. Hon går gifta sig med någon annan. Och då blir han missnöjd. Är det så man ska bemöta yani utslaget? Nej, utan var glad. Alhamdulillah, jag är nöjd. Om Allah tog bort henne från mig, det är för mitt bästa. Skulle jag ha fått henne, det skulle ha varit för mitt sämsta. Hänger ni med? Och det här är tron på ödet. Du ber Allah om vägledning, var då nöjd med det som Allah vägleder dig till. Var inte missnöjd. Det är motsägelsefullt. Att du tror på ödet och du tror på att Allah ger dig det bästa och sen skulle du bli arg över att Allah inte ger dig det som du vill ha. Och hur många gånger i livet har vi inte velat ha någonting ivrigt. Vi kanske har bett om det. Men subhanallah, vi har inte fått det. Och sen efter några år, du säger alhamdulillah att jag inte fick det. Ja? Alhamdulillah. Du ser utgången hur negativt det var. Eller hur? Så Allah Azza wa Jalla, han är god. Wallahi Allah, han är god. Allah ger oss det bästa. Subhanallah. Han säger också här, och vi förkortar det han säger, att vara nöjd med ödet har asbab. Det finns vissa faktorer som underlättar att vara nöjd med ödet. Första saken är att man ska ha yaqin. Man ska ha en stark övertygelse. Och en thiqa, en tillit till Allah. Att Allah bara bestämmer det som är bra för de troende. Det är utgångspunkten. En qada, el-qadr, det som Allah har bestämt, Det är bara bra för mig. Det är min utgångspunkt. Jag tror inte dåligt om Allah. Och jag tror inte att Allah har bestämt någonting dåligt för mig. Det är utgångspunkten. Och så säger han en väldigt vacker liknelse. Så pass att du blir som en sjuk person. Som typ överlåter sina angelägenheter till en skicklig läkare som han litar på. Och han säger till läkaren, gör vad du vill. Jag litar på dig. Ja. Så, och det är en väldigt vacker liknelse. Du vet, om du har en sjukdom i foten till exempel. Och du går till världens bästa läkare. Kirurg och allting. Du litar på honom. Han är din kompis till och med. Och han vill dig det bästa. Och han säger tyvärr, för att rädda ditt liv måste vi amputera foten. Kommer du bli arg på honom? Nej, på honom. Absolut inte. För du vet, du kommer inte heller ifrågasätta. Och säga nej, du vill bara att jag ska bli handikappad och så vidare. Eller hur? Nej. Du kommer säga, gör ditt jobb. Eller hur? För det är bäst för mig. Du vet vad du gör. Tänk dig då Allah subhanahu wa ta'ala. Ska vi inte sätta vår tillit till Allah? Allah vill vårt bästa. Allah han är god subhanallah. Arham och rahimin. Det är första saken. Taib. Att ha en stark övertygelse och tro på att Allah bara vill gott för muslimerna. Den andra saken. Att man kollar på den höga belöning Allah har gett för de som är nöjda med ödet. Han säger så pass att en person kanske till och med glömmer bort yani smärtan eller det bekymmer som han får genomgå. Och han säger så en berättelse att det fanns vissa salihat, en kvinna, rättfärdig kvinna från salaf, yani de tidigare muslimerna, som ramlade och liksom bröt en nagel. Du vet, det gör väldigt ont att en hel nagel försvinner. Så hon skrattade, hon log. Och då säger man, vad gör du för någonting? Och då så sa hon att sötman, eller belöningen sötma, fick mig att glömma bort smärtans bäskhet. Men hon tänkte på belöningen som finns i att drabbas av en motgång. Att det suddar bort synder och så vidare. Den här belöningen, sötman av den, fick henne att glömma bort smärtan. Okej? Okay? Och det är också en viktig sak att tänka på när vi genomgår motgångar i livet. Tänk på belöningen som väntar. Det finns en belöning på domedagen för de tålmodiga som vi kommer att nämna. Den tredje saken, och han säger det här är den högsta nivån. Och det är att en person som genomgår en motgång, en prövning, ska tänka på hans kärlek till den som prövat honom. Allah subhanahu wa ta'ala. Kärleken till Allah, Allahs storhet, Allahs skönhet, Allahs otroliga makt och perfektion. Ja? För det här kommer få honom att glömma bort smärtan som han befinner sig i. Och han sa sen, som kvinnorna som var kära i Josef. Den skönheten typ fick dem att glömma bort smärtan då de satt med sina äpplen i handen och kniven och skar sig i handen. De kände inte av smärtan. De var förtrollade av hans, eller vad kan man säga, stumma av hans, tagna av hans skönhet. Vilket fick dem att glömma bort smärtan. Och det här är en människa. Vad ska vi då säga om Allah subhanahu wa ta'ala? Så det är också en sak att tänka på. Den kärlek till Allah azza wa jall och längtan efter Allah kan få en person att glömma bort de yani motgångar som hon får genomgå. Så han säger här, al-maqsud, yani syftet av det vi nämner, är att profeten alayhi salatu wassalam beordrade Ibn Abbas att vara nöjd med ödet så gott det går. Och han sa, om du inte kan det så ska du vara tålmodig. Och att vara tålmodig i det du ogillar är bättre i slutändan. Och han säger att det här bevisar att det inte är obligatoriskt att vara nöjd med ens motgång. Men det är obligatoriskt att vara tålmodig. Det är bättre att vara nöjd, men det är obligatoriskt att vara tålmodig. För att som vi sa, det kan vara en svår grej. Du drabbas av influensa och du blir jätteglad, typ så här, nästan glad och säger alhamdulillah, mashallah, det här är positivt. Det är svårt. Det är lätt att sitta här och säga det. Men när det kommer till verkligheten, det är svårt, eller hur? Ja. Man blir lite ledsen, men ändå att man är nöjd. Säg alhamdulillah, jag är sjuk. Det är svårt. Och det är inte wajib. Alhamdulillah, att Allah inte har gjort det obligatoriskt. Det är en hög nivå. Men det är obligatoriskt att vara tålmodig. Och så säger han att Allah subhanahu wa ta'ala har lovat de tålmodiga en enorm belöning. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger innama yuwaffas sabirun ajrahum bighayri hisab. Att de tålmodiga kommer att få sin belöning gränslöst. Surat Zumar, vers 10. Och den här versen är bland de kanske mäktigaste verser när det kommer till belöningen för tålamod. Vad är belöningen för tålamod? Bighayri hisab. Det finns ingen gräns på belöningen. Och vissa lärda sa i tafsir som forsande vatten. Det är inte så att en liter, två liter, tre liter. Det bara rinner på i all evighet. I paradiset, subhanallah. Du vet, allting har en bestämd belöning. Du ber, du får en specifik belöning. Du fastar och så vidare. Men tålamod, där är belöningen gränslös. Allah säger också om de tålmodiga wa bashiris sabirin. Och ge glada nyheter till de tålmodiga. Vilka är de? Det är de som Allah säger alladhina idha asabatuhum musiba. Då de drabbas av en motgång så säger de inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Yani från Allah kommer vi och till Allah ska vi återvända. Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma. Det är de som kommer att få välsignelser och nåd från Allah. Och det är de som är vägledda. Så vad gör de tålmodiga när de drabbas av en motgång? De har tålamod. Och de säger inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Någon har dött. Halas. Vi kommer alla från Allah och vi ska alla återvända till Allah. De är tålmodiga. Allah gör dem vad? Allah ger dem al-bushra, glada nyheter. Allah säger att de är muhtadun. De är vägledda. Och det är de som kommer att få välsignelser och rahma från Allah subhanahu wa ta'ala. Allah säger också وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. Yani de ger glada nyheter till de som lyder Allah och är ödmjuka. أَلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. De vars hjärtan yani bävar då de minns Allah. وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ. Och de som är tålmodiga i det som drabbar dem. Så Allah ger här glada nyheter. Bushra till dem som är tålmodiga. Taib en fråga. Han säger här författaren. Vad är skillnaden på att vara nöjd och att vara tålmodig? De här två nivåerna. Vad är skillnaden egentligen? Han säger att tålamod är keffu nefs wa habsuha ani tasakhut ma'a wujud al-alam. Att du drabbas av någonting negativt. Men du lägger band på din ilska. Eller på din nefs, på dig själv. Från att bli arg på Allah. Det är tålamod. Alltså du gillar läget, du biter ihop. Du härdar. Du har ont. Du har förlorat någonting. Men du tar dig igenom denna motgång. Och reda, att vara nöjd. Yujibu inshiraha sadr wa sa'atih. Det innebär att man är typ nöjd. Man gillar läget. Man har ett välbefinnande. Även om man känner av yani motgången, smärtan. Men det här välbehagen underlättar ens motgång. Då personen är nöjd med det som Allah Azza wa Jal har bestämt. Så pass att en person kanske till och med helt och hållet slutar att tänka på motgången. En annan viktig sak när det kommer till tålamod, det är också att sabr, som profeten alaihissalam sa, är inda asadmatul ula. Tålamod, när ska man ha tålamod? Det är när man drabbas av motgången. Det är jätteviktigt. Tålamod är när man drabbas av motgången. Yani, till exempel en person, någon förlorar någon han älskar. Det är då du måste vara tålmodig. När du får beskedet. Att inte säga någonting haram. Säga någonting som går emot din tro på ödet. Säga någonting där du ifrågasätter Allah subhanahu wa ta'ala. Börja slå sönder saker. Börja skrika. Börja dra dig i håret. Dra dig i kläderna som vissa okunniga människor gör. Det här är inte tålamod. Utan tålamod är när man får beskedet. När det dåliga händer. Det är då du ska vara tålmodig. Inte att du gör kaos. Och sen efter en vecka säger nu är jag tålmodig. Det är kallas. Du har redan missat tåget. Du skulle vara tålmodig från början. Okej? Okay? Reda att vara nöjd är efter motgången. Och beviset på det är att profeten a.s. sa i sin dua wa as'aluka rida ba'd al-qada. Och jag ber dig Allah att göra mig nöjd efter det som du har bestämt. Yani att det sker. Att göra mig nöjd med det som du låter ske. För du kan säga att en person kan intala sig själv att jag ska ha den här högsta nivån. Jag ska vara nöjd och glad över det som Allah har bestämt som kommer drabba mig. Och sen när det väl händer, då kan du inte leva upp till det. Utan ta det beslutet när det väl händer. Det är då du kan uppnå den här nivån och bevisa att du är nöjd med den motgång som drabbat dig. Han säger sen, och vill jumla, kortfattat, så är det wajib att då vara tålmodig. Och det måste man ha. Och är man inte tålmodig så är man missnöjd. Och den som är missnöjd med det som Allah har bestämt, falahu sakhat. Allah kommer vara missnöjd över honom. Och inte bara det, han kommer inte att må bra. Han kommer att vara deprimerad. Och folk kommer också typ göra narr av honom på hans otåliga tillstånd. Och därför så sa profeten a.s. wa man yatasabbar yusabbirhu Allah. Att den som är tålmodig kommer Allah att göra tålmodig. Och en person har inte fått en större gåva och bättre för honom än tålamod. Och denna hadith är sahih. Bukhari muslim. Subhanallah. Den är så mäktig den hadithen. Wa man yatasabbar yusabbirhu Allah. Wa man yatasabbar, vet du vad det betyder? Yani den som typ kämpar i att vara tålmodig. Han har svårt, han kämpar att vara tålmodig. Han försöker vara tålmodig. Allah kommer göra honom tålmodig. Eller han tränar på att vara tålmodig. Det kommer. Många av dem är drabbas av en motgång och säger jag klarar inte av det här, det är för mycket för mig. Alltså, kämpa. Sen du ser nästa gång, det är enklare. Nästa dag, det är enklare och så vidare. En tålamod är någonting som man lär sig. Hur tror ni folk fick stort tålamod som de har haft? Yani, de som levde innan och drabbades av stora motgångar och så vidare. Det kommer med att man tränar. Eller hur? Så med prövningar blir man stark. Och med att träna på tålamod får du tålamod. Och sen säger profeten a.s. att ingen har fått en större gåva och bättre gåva. Yani, ausa, yani, bredare, större, mäktigare gåva än tålamod. Subhanallah. Så tålamod är en gåva från Allah subhanahu wa ta'ala. Och han nämner sen vackra bevis här just på tålamod. Umar radiyallahu anhu sa وَجَدْنَا خَيْرَ عِيشِنَا بِالصَّبْرِ. Vi fann våra lyckligaste dagar när vi hade tålamod. Vi genomgick motgångar och prövningar men med tålamod så fann vi lycka. Och Ali radiyallahu anhu sa att sabr, tålamods position i iman är som huvudets position på kroppen. Och det finns ingen iman för den som inte har något tålamod. Yani, vad är det han säger här? Att om du kollar på hur viktigt det är att ha sabr som muslim så är det lika viktigt som att ha ett huvud på kroppen. Och vi vet ju alla vad som händer utan ett huvud. Det finns inte mycket kvar, eller hur? Det är livsviktigt för din iman att ha sabr. Utan sabr du kommer ingenstans. Och Al-Hassan al-Basri sa att sabr kenzun min kunuzil jannah. Det är en av paradisets skatter. Wa la yu'tihi Allahu illa liman karima wa kurima alayhi. Och Allah ger bara denna skatt till någon som Allah håller högt, eller någon som Allah är ärofull hos Allah subhanahu wa ta'ala. Maimun ibn Mihran sa att ingen person har uppnått någonting gott, vare sig profet eller någon annan, förutom med tålamod. Du kan inte uppnå någonting förutom med tålamod. Även i dunja. Kan du bli ingenjör eller läkare utan tålamod? Kan du det? Kan du palla och studera i 10 år? Och kämpa och jobba som lärling och dålig lön och för att få meriter, få erfarenhet, få... Nej, det kräver tålamod, eller hur? Vissa åker och studerar utomlands, betalar stora summor pengar för att få utbildningen. Det kräver tålamod. Du vill bara hoppa av utbildningen. Det är dunja. Kan en person bygga upp en stor kropp på gymmet utan tålamod? Kan han det? Det går inte. Kan du gå och gymma en gång och säga att jag fick inga muskler på alla? Nej, det går inte, eller hur? Wallahi, allting kräver tålamod. Kan du bygga ett lyckligt äktenskap utan tålamod? Nej, allting kräver tålamod. Subhanallah. Och Ibrahim al-Taymi sa: "Ma min abdin wahabahu Allah sabran 'ala al-adha wa sabara 'ala al-bala sabran wa sabara ana." Precis. Han säger här om Allah azza wa jall ger en person tålamod i motgångar. Och han är tålmodig med dessa motgångar, så är tålamodet bättre för honom och hans iman än det han förlorat. Det ger i slutändan ett bättre resultat. Han nämner också al-sabr al-jamil. Vet du vad det är för någonting? Som Ya'qub alaihissalam sa till sina söner: "Fasabrun jamil." Att jag ska ha ett vackert tålamod. Vad är ett vackert tålamod? Är det någon som vet? Det är sabrun la jaza'afi. Det är sabr utan att gnälla, utan att klaga och gnälla. Ej la shakwa ma'ahu. Och han sa här: "Kan al-Ahnaf ibn Qais, en man från de tidigare muslimerna, förlorade synet i ena ögat. Och han nämnde det inte för någon på 40 år. När folk gick omkring trodde att han kunde se med båda ögonen. Ingen visste att han hade förlorat synen i ena ögat. Och också en annan man som heter Abdulaziz ibn Abi Rawad förlorade också synen i ett öga i 20 år. Så en dag så kollade hans son på hans öga. Så: "Pappa, är du blind på ena ögat?" Så han sa: "Ja, min son. Och jag är nöjd med att Allah tog synen från det här ögat för 20 år sedan." Ja. Men gnäller inte, klagar inte, subhanallah. Och han sa också att Imam Ahmed brukade inte gnälla då han var sjuk till någon. Än i beklaga sig och säga: "Jag har så ont och min feber är så hög, jag är så sjuk, pallar inte" och så vidare. Och det nämndes för honom att Imam Ahmed, att Mujahid ibn Abbas student brukade aldrig göra el-anin då han var sjuk. El-anin, jag vet inte vad det heter på svenska, att jämra sig. Så här, uff, och stöna och gnälla och sådär. Han gjorde inte det när han var sjuk. Tills den dagen han dog. فَتَرَكَهُ فَلَمْ يَإِنُّ حَتَّ مَتْ. Subhanallah. Så Imam Ahmed gjorde inte heller det tills den dagen han dog. Och han brukade säga till sig själv: "Ya nafsi isbiri wa la tandami." Yani, själ, du människa, var tålmodig och gnäll inte. Eller beklaga dig inte. Och sen sista punkten för idag bara. Han säger också här: "Intivar al-faraj bis-sabr ibada, fa inna al-bala la yadur." Att invänta att motgången ska försvinna är också en dyrkan. Med tålmodigt. Att tålmodigt vänta ut motgången är också en dyrkan. För prövningarna är inte bestående. Och det är också något vackert. Vi drabbas av motgångar och prövningar. Men ingen motgång och prövning är för evigt. Eller hur? Utan allting försvinner. Och han säger här, hadithen om mannen som han hade. Den personen, den troende, som levde på dunja. Från det att Allah skapade dunja tills dunja tog slut. som fick genomgå de hårdaste prövningarna. Det finns en person. Det måste ju vara någon, eller hur? Som har prövat hårdare än andra människor. Den personen som hade det svåraste dunja. Kan ni tänka er? Sjukdomar, fattigdom, motgångar. Ja? Han prövade det svåraste dunja. Allah kommer att doppa honom i paradiset på domedagen. Ja? Och så kommer Allah att säga till honom: har du någon dag lidit? Har du någon dag haft det svårt? Och då så säger den här mannen: la ya rab. Ja, allt är bara bortblåst. Allt glöms bort. Subhanallah. Och det var mannen som hade var. Han hade det svåraste dunja. Vi kommer inte i närheten av hans prövning. Så vad händer på domedagen? Inshallah. Om vi får gå till paradiset. Allt det här glöms bort. Förstår ni? Bit ihop några dagar. Var tålmodig. Och i slutändan. Inshallah, allting kommer att försvinna. Och det här är också någonting viktigt som vi måste avsluta med. Och det är att paradiset, vilket är vårt mål, kan inte uppnås förutom med tålamod. Allah har skapat oss och satt oss här på jorden för att dyrka honom. Och dyrka Allah innebär att lyda Allahs påbud. Att göra det Allah har påbjudit och hålla oss borta från det Allah har förbjudit. Eller hur? Och det kan du inte göra förutom med tålamod. Du kan inte be dina fem salat förutom med sabr. Den som inte har sabr, han kommer släppa. Han kommer säga: jag pallar inte. Vem pallar be fajr 2 på natten? Jag har skola imorgon. Jag har jobb imorgon. Han pallar inte. Vem pallar fasta 20 timmar på sommaren? Han säger: khalas. Sen, jag fastar när det är vinter. Det är han inte tålamod, eller hur? Hålla sig borta från haram. Vi är omgivet av haram 24-7. Internet, mobiler, flickvänner, alkohol, narkotika, gangsterliv. Ungdomarna utsätts för så många saker. Men han säger: nej, det här är haram. Jag håller mig borta för Allahs skull. Inte en dag, två dagar. Hela livet tills han dör. Det kräver tålamod att inte släppa garden. Inte släppa in shaitan i sitt liv. Det är en jihad som ska pågå hela livet. Så du kommer inte in i jannah förutom med tålamod. Och därför så säger Allah subhanahu wa ta'ala: wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Att Allah belönade dem för deras tålamod med paradis och silke. Yani silke, kläderna i paradis. Så vad var belöningen för tålamod i detta liv? Jannah. Och vad säger änglarna som välkomnar folk in i paradiset? Deras välkomsthälsning till folk i paradiset: salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbal dar. Yani tålamod, salamun alaikum, välkomna in i jannah, bima sabartum, för att ni var tålmodiga bort i dunya, i det här livet. Så du kommer inte in i jannah förutom med tålamod. Den här vägen till jannah, den är som profeten alaihissalam sa, den är omgiven med saker som är svåra, som är jobbiga. Det kräver jihad, vi kämpar. Men många idag, de är svaga, de tar lätt på religionen. De vill ha allting balash gratis, som att de har ett frikort in i paradiset. Det finns inte. Utan bara en av tusen får gå in i paradiset. En av tusen, 999 människor i helvetet, som du har nämnt sig här. Så tro inte paradiset är gratis. Subhanallah, det kräver uppoffringar, det kräver tålamod. Och därför är det viktigt att man tränar sig själv i att vara tålmodig. Man kämpar hela tiden. Och inte vara den här svaga personen. Utan kämpa, bli starkare. Som profeten alaihissalam sa, att liknelsen av den troende som är växt. Vinden tar honom till höger och vänster. Till höger och vänster. Han blir stark. Grenen blir jättestark av den här vinden, stormarna som kommer. När det sen blåser, han står fast. Men den som inte är troende, han är som en liten pinne som växer upp. Och vinden kommer och knäcker honom. Men en muslim är stark. Och det ser vi, subhanallah, muslimer, hur mycket fitna, hur mycket problem de får genomgå den här tiden. Hur mycket folk som förföljer muslimer, hur mycket problem vi har. Men muslimerna, de står på sig, de är starka. Och det är så muslimer ska vara. Allah har gett oss de här prövningarna i dunya. För att inshallah ge oss belöningen i akhir. Och må Allah azza wa jal göra oss från de tålmodiga. Amin. Och vi avslutar därför idag och fortsätter inshallah ta'ala nästa vecka. Assalamu alaikum. Och om någon har en fråga, så är det.